Ja, det är Åke Sandin det här. Och då börjar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff. Nummer 1434, min sann. Programmet i största korthet. Monica Kjellin och jag delar ut rosor till de som sagt eller gjort något bra. Och sen har jag skrivit en lång krönika om Tuff som fyllde 50 den 13 februari. Om Per Anders Fogelström som var inspiratör till fredsfrågor. Och om debatten om svenska atombomber som var rätt intensiv på 50-talet. Men allra först, 22 sekunder om den, av den positive Louis Armstrong. Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, Stacy Brown. Ja, Monica Kjellin, vi har väl några rosor att dela ut till folk som har sagt eller gjort något bra den här gången också, så vi uppfyller Louis Armstrongs önskan om att tala om vad som är bra. Good bon.
Ja, det måste vi.
Den första rosen vill jag ge till vårt kära broderfolk, finländarna, som enligt det finska public service-bolaget Yle inte verkar påverkas av världspolitiken. Enligt en ny enkät vill bara var femte finländare gå med i NATO, medan drygt hälften av finländarna är kritiska till NATO och vill vara alliansfria. Sen en ros till Anders Björnsson som får tala om den amerikanska försvarsministern James Mattis besök i Europa, bland annat skriver:
under Sveriges två år som medlem i FNs säkerhetsråd måste våra företrädare där visa att vi står oberoende av maktpolitik och stormaktsintressen. För oss är det lika viktigt att ha förtroende hos de små som hos de stora. Sveriges utrikespolitik får gärna vara feministisk, men den bör framförallt vara antiimperialistisk. Jag tror att general James Mattis förstår ett sådant språk. Det gör Vladimir Putin också.
Sen en ros till Hans Blix, tidigare utrikesminister för Folkpartiet, internationell vapeninspektör med mera, som tycker att Sverige ska stanna utanför NATO. Hans Blix säger:
Sverige bör inte medverka till att spä på den öst-västliga polarisering som skett genom att bli medlem i NATO. De försvarspolitiska vinsterna väger mindre än de säkerhetspolitiska nackdelarna.
Och Hans Blix delar inte bedömningen att Ryssland reser ett hot mot Sverige, utan han säger:
den ryska ledningen är medveten om att dess ekonomiska och militära makt är begränsad.
Även med den mångomskrivna upprustningen anges Rysslands militära årsbudget idag av SIPRI uppgå till 80 miljarder dollar, medan England och Frankrike vardera spenderar 60 och USA cirka 600 miljarder. Sen en ros till Sören Somelius som i sin blogg Nya kulturen såren.se skriver:
stoppa Aurora, den väldiga krigsövningen i Sverige i september. Då utbryter krig i Sverige. Aurora 17 förvandlar stora delar av Sverige till en krigsskådeplats. Upp till 1000 amerikanska elitsoldater kommer att landsättas i Göteborg. NATO-övningen är den största i Sverige efter det kalla krigets slut. 20 000 soldater från 10 länder deltar, bland annat Polen, Danmark och USA. Övningen blir den första som genomförs efter det att den svenska riksdagen i somras antog värdlandsavtalet. Kostnaden för övningen uppskattas till 583 miljoner.
Och Somelius fortsätter så här: I värdlandsavtalet nämns inget om kärnvapen, eftersom kärnvapenmakter varken bekräftar eller dementerar kärnvapeninnehav, finns inga garantier för att inte kärnvapen införs i Sverige. En tredjedel av svenskt territorium kommer att definieras som övningsområde. Särskilda brännpunkter blir hamnen i Göteborg, Gotland och Stockholm. Och sen ros till professorn i historia, Sverker Orelsson, som skriver i Dagens Industri så här.
Det är dags att kloka diplomater, inte militärpolitiker, ska sätta tonen i sammanlevnaden med Ryssland. Egentligen bör den principiella lösningen inte vara så svår. Väst får erkänna att Krim, som varit en del av Ryssland sedan 1700-talet och som hyser den ryska svarta havsflottan, hör till Ryssland. Och Ryssland får förbinda sig att inte trakassera östra Ukraina och inte heller de baltiska staterna.
Rosor till föreningen Syriens Solidaritet med flera, som lördag den 25 februari klockan 14 arrangerar ett möte i Bagarmossens Folkets hus, Lillovägen 44, med fredsforskaren Jan Öberg, som besökte Aleppo under slutstriden där i december och har lämnat foton och rapporter om som ifrågasätter den ensidigt västliga massmediebilden. Han hördes, Jan Öberg alltså, i Radio Tuff nummer 1431 i januari, och på tyresoradion.se hörs han ännu i fliken arkiv. Sen en ros till den beundransvärda fredsrörelsen på Orust, som den 16 februari hade ett välbesökt möte med professor Gunnar Westberg, som talade om kärnvapen. Westberg är före detta ordförande i Amnesty, i Läkare mot kärnvapen, i IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Och på Orust slog han fast att kärnvapenpolitiken förvärras, men att kärnvapen kan avskaffas. Och sen en ros till Maj-Britt Theorin, som nyligen varnade för kärnvapen vid ett tal i Helsingborg. Där sa hon bland annat:
i världen lagras idag 16 000 kärnvapen. 90% av dem finns i USA och Ryssland. 2000 av dem är direkt avfyrningsklara. USA har avsatt svindlande belopp på att under 3 decennier förnya landets kärnvapen. Också Ryssland och Kina satsar nu på den nya generationen kärnvapen. Det allra viktigaste är att göra Sverige till en kärnvapenfri zon, gärna utvidgad med Finland och kanske Island. NATO-länderna Danmark och Norge kan bli svårare, men är inte omöjliga. I Finland finns redan en lag som förbjuder införsel av kärnvapen.
Heja Finland. Ja. En ros till Tima Kurdi. Hon är faster till Alan Kurdi, den lille syriske pojke som drunknade den 2 september 2015 på flykt till Grekland. Fotot av hans döda kropp vid en turkisk strand upprörde en hel värld. Nu har hans faster läst den amerikanska kongressledamoten Tulsi Gabbards synpunkter på det syriska kriget. Och fasten skriver så här:
för 2 veckor sedan visade min make mig en video där Tulsi Gabbard berättar om sitt besök i Syrien. Det hon sa om amerikansk politik att störta den syriska regimen och hur västmakterna och gulfstaterna finansierar rebellgrupper som stöds av terrorister är helt sant. Jag blev överraskad därför att det är något som ingen annan amerikansk politiker haft kurage att säga.
En ros till Ingrid Eckermann, som oförtrutet protesterar mot att afghanska ensamkommande ungdomar skickas tillbaka till sitt hemland, vilket har lett till flera självmord bland de desperata unga afghanerna. Och en ros till Tyresö U-lands- och fredsförening Tuff, som i februari faktiskt fyller 50 år. och till de många som skickat gratulationer med anledning av födelsedagen, bland annat Ola Friholt som på vers grattat Tuff. Det är inte dåligt.
Jättebra.
Och sen en ros till Tuffaktivisterna Lisa, Lena, Misa och Magnus som förbereder ett 50-årsfirande för Tuff på fritidsgården Kvarnhjulet någon gång i april. Det pratar vi mera om sedan. Nu ska jag tala en del om hur det var under Tuffs födelse för
bra.
50 år sedan.
Ja.
Jag var med då också, förstår du.
Det är fantastiskt.
Ja, här i Radio Tuff nämnde vi nyss att Tyresö U-lands- och fredsförening faktiskt fyller 50 år i februari. Och därför vill jag tala lite grann om fredsrörelsens historia och gå tillbaka ytterligare 10 år till 1957. För då hade det gjorts en opinionsundersökning om svenska folkets inställning till blågula kärnvapen. 40% ville ha atombomber, 36% var emot och 24% hade ingen bestämd åsikt. Mycket klarare var kärnvapensympatierna bland svenska medier och politiker. Under det kalla krigets frostigaste decennium, 1950-talet, agiterade de flesta tidningar för svensk atombeväpning. Dagens Nyheter stod fast att i det här sammanhanget var ohygglighet effektivitet. Och dess färgstarke chefredaktör Herbert Tingsten betecknade konventionellt försvar som rena pilbågar. Bland våra militärer ansågs atomvapen som något oumbärligt. Våra svenska gossar skulle inte behöva vara tekniskt underlägsna när de bekämpade utländsk soldatesk var ett huvudtema. Fast hur man egentligen försvarade sig med och mot atombomber lämnades i stort sett därhen. Dåvarande ÖB, general Svedlund, gemenligen kallad Stora Bullret, bullrade också till om hur lätt det skulle vara att förvandla övre Norrland till något svenskt försöksområde, ett svenskt Nevada. Han skrev bland annat så här, citat, prov på hög höjd över Sverige och under lämpliga väderleksförhållanden kan utföras så att skadegörelsen av annan art än att träden fälls inom ett begränsat område inte uppstår samt att direkta skadeverkningar av radioaktiv strålning inte befaras, sa alltså dåvarande ÖB general Svedlund. Men 1959 gjordes en ny opinionsundersökning. Nu ville bara 29% av svenskarna ha atombomber, medan hela 51% sa nej. Det var en uppseendeväckande opinionssvängning på bara 2 år och den fortsatte sedan, så det blev så småningom politiskt omöjligt att tillföra det svenska försvaret kärnvapen. Vad hade då hänt under dessa 2 år i slutet av 50-talet? Jo, försvarsfrågan, som i borgfredens tecken brukade behandlas på partiledarnivå högt ovanför väljarnas huvuden, hade utsatts för en debatt som i intensitet bara överträffades av diskussionen om pansarbåtar eller sociala reformer på Karl Staaffs och Hjalmar Brantings tid åren före första världskriget. Nu fokuserades debatten på 2 händelser. Utgivningen av en liten bok och grundandet av AMSA, aktionsgruppen mot svensk atombomb. I båda fallen var Per Anders Fogelström, signaturen Paff, sin centralfigur. Boken hette Istället för atombomb och skrevs av Paff, Per Anders alltså, och Roland Morell, den sistnämnde studentpolitiker och reservofficer. Den här lilla boken förestod den mest radikala omröstning. Den byggde på uppfattningen att militärt försvar i kärnvapenåldern inte kunde skydda och försvara oss människor och inte heller de värden vi finner omissliga, såsom demokrati, humanism och annat. Militärmiljarderna skulle istället användas till att minska fattigdom, svält och förtryck i u-länderna. Vid den här tiden var förslaget ännu radikalare än det kan synas idag. För det här var mitt under det kallaste av krig, väst-öst. Människorna i syd räknade man liksom inte med och dessutom långt före Sidas tillkomst. I slutet av 50-talet satsade svenska skattebetalares valda ombud mer än 100 gånger så mycket på militären än på internationellt bistånd. Eller med Fogelströms egna ord, citat: vi samlar rostade högar av vapen till vårt eget skydd, men ger allmosor i kampen mot nöd, sjukdomar och hunger. Vi driver affärer med och gynnar förtryckare, slutcitat. Men om vi då skrotade alla våra vapen, hur skulle vi då försvara oss mot Stalins efterträdare? Författarna menade att det här positiva alternativet till den hejdlösa kapprustningen skulle göra det väldigt svårt att angripa oss om vi inte hade vapen att hota någon annan med, utan istället var någon slags ambulansen Sverige. Den politiska kostnaden att angripa den röda korsstat skulle bättre avhålla från angrepp än en stark kärnvapenförsedd och därmed kanske provocerande krigsmakt. Man talade om ett goodwill-försvar. Istället för atombomb, den lilla boken av Fogelström Morell, slutar med följande ord, citat: låt inte hänsyn till gamla fastlåsta utgångspunkter förhindra en förutsättningslös diskussion om möjligheten att finna en ny väg. Låt oss tillfredsställa en naturlig önskan till försvar på ett sätt som låter sig förenas med vår humanistiska livssyn i en tid då konventionella försvar inte längre mäktar fylla sin funktion att skapa trygghet. Vi måste våga se framåt och knyta an till visionen, det ideala. Vi lever och dör bara en gång. Varför skulle vi då inte göra det med ansiktet mot hoppet och i tron på en framtid för våra barn och vår värld? Den här lilla boken blev en inspiration för många som tvivlade på militära förintelsemetoder och var medvetna om den fattiga världens elände. Så 10 år senare, 1967, den 13 februari, grundades alltså Tyresö U-lands- och fredsförening TUFF, som ännu är en mycket aktiv förening och har bland annat finansierat många utomordentliga projekt, inte minst i Indien. Och Radio TUFF har hört varenda vecka sedan 1985, ett svårslaget rekord faktiskt. För att återgå till Per Anders Fogelström, så såg jag till min glädje att Dagens Nyheter hade en helsida om honom med anledning av att det var 100 år sedan han föddes 1917. När han fyllde 70, det var 1987 det, så gjorde Thomas Magnusson och jag en bok som hette Från Platon till Paff, citat om krigets vansinne och fredens nödvändighet. Från Platon till Per Anders Fogelström. Och där finns det dussintals liknande citat från forskare och andra kloka människor. Bland annat från Per Anders, som bland annat sa så här, citat: jag tror att man måste vara mycket misstänksam när det predikas att ändamålet helgar medlen. när man låter påskina att vår oförvitlighet är så gränslös att även de mest fruktansvärda vapen skulle förädlas av att bli använda av oss. Slutcitat. Där tänkte Per Anders just på den pågående propagandan för att skaffa svenska atombomber som var mycket häftig på 50-talet. Ett annat citat i boken lyder från Per Anders Fogelström lyder så här: våld löser inte problemen, bara uppskjuter dem eller om inte gör deras lösande. Man får inte en trasig maskin att fungera genom att sparka på den. Slut på citat. Faktum är att det ofta glöms bort vilken intensiv fredskämpe Fogelström var. I 13 arbetsamma år var han ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen från 1963 till 77. Och det var därför naturligt att han vid Tufts födelse konstituerande möte i februari, 13 februari 1967 var en av huvudtalarna. Men det konstituerande mötet hade föregåtts av en interimstyrelse där bestående av 10 personer, bland andra Katarina Taikon, Sofie Wenander och Gunnar Thunevi, den sistnämnde kulturchef på den tiden i Tyresö. Och Per Anders Fogelström höll alltså tal i biblioteket, men där sjöng också skådespelerskan Monica Nilsson och bibliotekarien Karl-Heinz Bolay. Han hälsningstalade. Och många lockades till det här mötet. Biblioteket bångnade ju fullständigt, så mycket folk var det. Därför, delvis därför att i programmet ingick utfrågning av dåvarande Tyresöbon, skådespelaren och vapenvägraren Per Oskarsson, som var högaktuell genom sitt tv-framträdande i Hylands hörna några veckor tidigare. Det hade lett till en enorm folkstorm. Och jag råkade några dagar efter Per Oskarssons framträdande i början av januari 67 skriva en artikel på Dagens Nyheters kultursida som hette "Liten läsövning för folkstormare". Oskarsson hade i sitt tv-framträdande i Hylands hörna tagit upp 2 saker. Dels i oskyldiga ordalag hur ett barn kommer till, och dels om krig, nöd och elände ute i världen. När jag skrev artikeln så tog jag upp båda de sakerna och frågade vad vi blev mest upprörda över. Det som hade orsakat folkstormen, det vill säga hur ett barn kommer till, eller om det elände och det krig och den nöd som rådde ute i världen. Den artikeln finns på min blogg den 11 februari. Min blogg har adressen tuffsandin.blogspot.com. Mötet på biblioteket utsåg till Tuffs ordförande mig, Åke Sandin, till vice ordförande Bengt-Erik Edin, kassör Janita Wallin och sekreterare Vera Lorander. Den nya föreningen Tuff hade redan under sitt första år, 1967 alltså, en intensiv verksamhet. Bland annat anordnades 11 offentliga möten under året. Dessutom förekom vid 8 tillfällen interna diskussioner, så kallade titt-in, med inbjudna inledare. Det här var på en tid när det inte fanns internet, och så folk gick fortfarande på möten i stora skaror. Och under TUFFs första år inspirerades människor på olika håll att bilda liknande lokalföreningar. Till exempel NUFF i Norrort, BUFF i Botkyrka, HUFF i Haninge, SNUFF i Saltsjönacka, MUFF på Mälaröarna, LUFF i Långbrodal i Älvsjö och TRUFF i Tranås. Dessa föreningar har sedan länge upphört att existera. Ett av många tecken på att det blir allt svårare för lokala och ideella grupper i den gamla folkrörelsetraditionen. TUFF leder dock och är ännu mycket aktiv tack vare uppåt 400 medlemmar som brukar betala medlemsavgiften 200 kronor på TUFFs plusgiro 16 01 37-6. Flera medlemmar stöder också TUFFs insamlingskonto plusgiro 79 36 36-2, från vilket varje krona oavkortat går till fattiga i Indien, Kongo och andra länder. Vi har ingen avlönad i TUFF eller Radio TUFF. Radio TUFF, ja, har nu sänt varenda vecka sedan 1985. Det blir 32 år det, va? Och det är säkert ett sårslaget rekord för frivillig radio. Den här sändningen hörs 3 gånger per dygn på 91,4 MHz. Den kan också höras på nätet genom att man klickar på www.tyresoradion.se. Där finns också i fliken arkiv tidigare Radio TUFF att lyssna på. Så vi fortsätter väl med Radio TUFF så länge skutan kan gå. Nästa sändning kommer söndagen den 5 mars klockan 17 och hörs alltså sen i 2 veckor. Ha en trevlig fortsättning på den här vintern, kära lyssnare.